Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Den här veckan av Hur är det med sexlivet ska vi prata om ett begrepp som när jag kom i kontakt med det nästan ledde till någon form av upplysande känsla hos mig. Det var som att en polett föll ner kring hur mycket det här begreppet faktiskt spelar en jättestor roll för de av oss som tillhör en minoritet i vårt samhälle. Begreppet minoritetsstress har kommit upp på kartan både i förklaringsmodeller kring att förklara hur vi som samhällsgruppen någonstans samverkar med varann, men också hur det kan komma att påverka individer som tillhör en minoritet och vilka stressreaktioner faktiskt kan ta sig uttryck. För att diskutera det här begreppet har jag bjudit in psykologen Hanna Wallensten. Och jag ska erkänna nu innan hon har kommit in här till Acast att jag är lite nervös. Hon spelade ju in ett sommarprat förra året, alltså år 2021, som jag lyssnade på flera gånger. För att det gjorde mig både så berörd och jag lärde mig väldigt mycket.
Är det med sexlivet med Kalle Norvald.
Hej Hanna.
Hej.
Jag har redan outat att jag var lite nervös innan du skulle komma eftersom jag tycker att du är så bra.
Det är ömsesidigt.
Jag älskar ju Sommar i P1 och lyssnar mycket på det. Och ditt är ett av de sommarpraten jag återkommer till många gånger.
Jag blir så glad när du säger det. Du kan få säga det 100 gånger.
Ja, jag kan säga det igen sen. För den som är intresserad att lyssna på ditt sommarprat så är det bara att surfa in på Sveriges Radio. Hur var det att sommarprata?
Det var helt fantastiskt. Det var en sån otrolig ära att få göra det. Du har ungefär 60 minuter på dig att säga vad du vill till vem som helst som lyssnar. Alltså, vad ska jag välja? Det var ju jättesvårt och jätteroligt. Ja. Jag skulle göra det 1000 gånger om.
Ja, jag skulle inte bli förvånad om du får göra det.
Jag fick så fin respons och jag fick också och får fortfarande höra från väldigt olika människor att de har uppskattat sommarpratet och olika delar utav det. Det tycker jag är jätteroligt. Det har man ju ingen aning om. Alltså jag hade ju ingen aning om var någonting skulle landa, om det skulle bli en jätteflopp. Det är ju inget jag gjort förut så att säga. De flesta av oss har inte gjort något.
Vad är det Pippi Långstrump brukar säga? Det har jag aldrig gjort förut så det ska säkert gå bra.
Ja, det är väl en bra inställning.
Men du är psykolog från början. Eller från början är det mycket annat. Men du är utbildad psykolog.
Ja.
Hur kom du in på just det yrkesvalet?
Men det korta svaret är att jag hade själv erfarenhet av att gå i psykoterapi. Jag tyckte att det var fantastiskt och att det hjälpte mig jättemycket när jag behövde det. Vilket gjorde att jag tänkte att det här skulle jag vilja kunna göra. Sen har jag faktiskt också, jag hade liksom drömmar och längtan efter att spela teater och dansa och sånt när jag var yngre. Och steget är inte jättelångt mellan att försöka förstå och gestalta hur någon annan känner till att försöka förstå hur någon annan tänker, känner, beter sig och hjälpas åt med att komma vidare i det, vilket jag tycker att vi ofta gör i psykoterapirummet.
Verkligen. Vi har ju bjudit in dig för att prata om ett av de teman du också pratade om i ditt sommarprat, minoritetsstress. Och jag har redan berättat för lyssnarna att när jag stötte på det begreppet första gången så var det som att en polett föll ner. Hur kom du i kontakt med begreppet minoritetsstress?
Men det ligger ju med i den allmänna socialpsykologiska litteraturen när en läser psykologprogrammet till exempel. Så där hade jag sett det. Sen hade jag hållit på, jag är själv adopterad från Etiopien. Och hade inte haft en, jag tänkte otroligt lite på min bakgrund under min uppväxt. Så här i efterhand tänker jag att det hade att göra med att det fanns inte, precis som du var inne på, det fanns inte riktigt ord och språk för att förstå vad det innebar att vara ett litet brunt barn i en väldigt vit miljö. Och att komma från ett land väldigt långt borta hit till Sverige på 70-talet. Men sen när jag var i 25-årsåldern så mötte jag andra som var adopterade från Etiopien och började fundera mycket kring de här frågorna. Så därifrån och framåt så har jag föreläst mycket. För det, på den tiden så var det vanligt att adoptionsorganisationer ville hjälpa blivande adoptivföräldrar att få någon idé om hur det kunde vara att växa upp som adopterad. Och vi som hade kommit på 70-talet hade blivit tillräckligt gamla för att kunna göra det. Och då blev det ibland så att man bjöd in någon och så sa den personen så här: åh, att vara adopterad, det är det bästa som har hänt mig, det är underbart. Och då sa alla som var på den träffen, men det här ska nog gå bra, vi ska adoptera.
Mm.
Och ibland så bjöd man in någon och så sa den, det är det värsta som har hänt mig, det är helt förfärligt, det här är människostöld. Och då sa alla som hade varit på den träffen att nej, det här ska vi nog inte göra.
Yeah.
Och jag tänkte att det borde gå att göra det här mer nyanserat. Eftersom jag var insnöad på teater då så skrev jag faktiskt en liten monolog. Och sen så när jag hade spelat monologen så upptäckte jag att det blev jättemycket missförstånd och sådär. Så då hade jag långa samtal efteråt och det här ledde över till att jag började föreläsa. Och så sa någon, men det här som du pratar om man tar bort adoptionstemat så är det ändå sånt som vi skulle behöva på vår arbetsplats. Så kom det sig att jag började prata om vad det innebär att leva med en utländsk bakgrund eller en icke-vit hudfärg i Sverige. Och då uppstod ju behovet av mer kunskap och då låg psykologin nära till hands. Och sen så har jag hållit på sådär de senaste 20-25 åren.
Tuta på.
Ja, och pratat om det här i otroligt olika miljöer, vilket jag ju också har lärt mig. Kanske lärt mig mest av att få frågor och försöka hitta svar på det. Höra alla olika perspektiv och ingångar som finns på det här. Jag träffar ju både personer som själva upplever att de är i minoritetspositioner och personer som befinner sig i norm- och majoritetspositioner.
Mm. Jag har ju också lidit av minoritetsstress och gör väl det säkert än idag på olika sätt i och med min sexuella läggning. Som homosexuell man så får man ju också smaka på den stressreaktionen.
Verkligen.
Så jag tycker det var så fint formulerat också att så här, ja, man kan ju prata om det här också utan adoptionsdelen. Sen tycker jag, men jag ska förstås inte släppa den. Men att det är det som också är med minoritetsstress, att det behöver inte just bara vara en del utan att det är många.
Exakt. Begreppet myntades ju av Ilan H. Meyer som är professor i USA.
Mm.
Och han började ju med att studera just homosexuella män.
Mm.
Och sen har det här begreppet vidgats.
Det är ju samma psykologi. Alltså,
definitivt.
Jag tycker så ändå smart. Det som fastnade för mig med det här begreppet var just vad man delar upp det. Minoritet och stress. Alltså att bara en stressreaktion av att tillhöra en minoritet säger så mycket alltså.
Ja, det gör det. Det är roligt för det, jag använde inte begreppet minoritetsstress väldigt länge och sen var det någon som sa så här, kan du prata om minoritetsstress? Och jag var lite så här, vänta nu, hur var det? Vad var det? Ja, just det. Ja, men det är det jag pratar om jämt och ständigt. Jag har inte benämnt det så.
Nej.
Så det var inte bara för några år sedan. Och då var det som att det fanns, tiden var verkligen mogen och så precis strax efter det så mördades George Floyd i USA och det blev ju startskottet för liksom en ny våg av Black Lives Matter och precis. Frågor om överhuvudtaget vilka som får höra till och vilka som exkluderas. Och då är det många som känner igen sig i att ja, men, den här positionen som jag hamnar i samhället, för det är ju det minoritetsstress handlar om. Det handlar ju om hur vi reagerar på vår position i samhället. Och jag ska nog säga på en gång, för det är ofta när jag pratar om minoritetsstress så pratar jag gärna om jag befinner mig i minoritetsposition, vad kan jag göra för att inte uppleva så mycket stress eller hur kan jag hantera den stress jag upplever. Men givetvis är det ju jätteviktigt att ha klart för sig att om samhället inte förtryckte människor och grupper som befinner sig i minoritetsposition, om alla grupper faktiskt på riktigt värderades lika och bemöttes likvärdigt, ja men då skulle vi inte ha minoritetsstress.
Nej, precis. Jag har ju bedrivit gruppterapi med unga transpersoner under många år. Och där vi just också driver den tesen att så här, men det är ju inte er det fel på, utan det är ju samhället som inte hänger med. Och det har varit så fint att se de här unga personerna som liksom får också det här klicket i huvudet någonstans. Bara, ja, men det är inte mig det är fel på. Utan att det är just det samhället som förtrycker.
Ja, precis. Jag tänker att det handlar inte om att det är fel på någon. Utan det som är fel är att förtrycka.
Ja, men lägga ansvaret där hemma någonstans, va?
Verkligen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
När du sitter på din mottagning och har terapier när de här temana kommer upp, vad kan dina klienter och patienter liksom beskriva för svårigheter då för dig?
Det är en väldigt bredd. Det är allt ifrån de som jag kommer i kontakt med därför att de har en direkt och kanske ibland också akut erfarenhet av att ha blivit diskriminerade på något sätt, till exempel i arbetet. Sen tycker jag att det som är vanligare är att till exempel uppleva att det blir svårt socialt.
Mm.
Att ens eget perspektiv är väldigt annorlunda från majoritetens perspektiv. Och att till exempel, det blir ju alltid mest komplicerat för oss när det är människor som vi tycker om.
Mm.
Eller människor som vi ser upp till. Som vi har liksom positiva känslor inför. Som också gör eller säger saker som gör oss illa på något sätt.
Mm.
Då får vi så blandade känslor. Vi vill ju inte att det ska vara så i någon relation. Och då kan det ju bli bökigt liksom. Jag hade själv en sån situation. Jag var på en jättetrevlig fest i helgen. Och så satt vi och samtalade. Och så berättade två personer vid bordet berättade om att nu när Ukraina invaderades så känner de en sån djup ledsenhet. Mm. Och de blev så på ett sätt som de inte kände igen. Grät mycket och kände sig förtvivlade. Och var liksom själva ganska förbluffade över hur oerhört stark reaktionen blev hos dem. Och jag tänkte, det är inte ett dugg konstigt.
Mm.
Jag tänker att det är en adekvat reaktion på en väldigt inadekvat situation. Det är förtvivlat. Det finns mycket goda skäl att gråta och vara upprörd.
Mm.
Men det är också så att det här kommer åt vissa extra mycket just nu, kanske har att göra med en högre igenkänning. För de här personerna så är det första gången som de ser så här andra mammor som ser ut som de själva eller andra pappor som ser ut som de själva. Det blir så lätt att leva sig in i det här närhetsprincipen.
Mm. Vill du ha identifikation i det liksom?
Superstark identifikation och dessutom en mycket, mycket tätare nyhetsrapportering som gör att vi har fått mycket mer också utav det här.
Precis.
Där jag har sett svarta, bruna, barn, kvinnor, gamla kroppar mördas och lämlästas sedan jag var liten.
Mm.
Och jag grät också när jag såg det första gångerna när jag var liten.
Mm.
Och gör det fortfarande ibland. Jag har vant mig vid att förfäras över alla och har gjort det ganska länge. Och blir inte heller så förskräckt när jag blir så förtvivlad än idag. Det är ju ett sånt tillfälle.
Verkligen.
Där jag kan tänka, ska jag säga det till de här personerna? Nu sitter vi och äter en trevlig middag.
Ja.
De blottar sig och berättar. Ska jag berätta det här? Eller blir det okänsligt? Och så vet jag att skulle jag träffa några andra som också är svarta. Så skulle de säga, I know, I feel you girl.
Mm.
För vi delar den erfarenheten.
Precis. Och jag tänker att nu är inte jag brun eller svart. Men att jag tänker att det är många som just hamnar i den positionen som du beskriver. Som jag också får höra i mitt terapirum. Det här med att så här, ja men fatta också att det här är något som du också signalerar. Som jag berör när du säger det på det sättet. Just att så här, jag har vant mig med de här reaktionerna. Det blir också någon form av, att använda lite krångligt psykologsnack här. Men det blir någon internalisering över också. Att så här, men jag ska vänja mig vid att bli illa berörd.
Exakt, bra. För internalisering är ju liksom ett av de här koncepten som Ilan H. Meyer tar upp i den här minoritetsstressmodellen. Att vi liksom tar in och gör det till en sanning om världens bild. Det vill säga om majoritetsgruppen inte relaterar lika personligt till exempelvis svarta barn som far illa eller transpersoner som far illa, så kan jag då som minoritetsperson godta den idén och tänka att äsch, jag borde inte bli så illa berörd, eller jag borde inte hänga upp mig på det. Vi transpersoner, vi är ju udda, det får jag ju förstå att folk inte känner lika starkt som jag.
Mm.
Eller ja, vi svarta, vi är ju inte i majoritet här i Sverige, så det kan jag ju inte förvänta mig att människor ska bli upprörda på samma sätt som jag över att människor i Afrika dör.
Mm.
Alltså det är ju ytterst, tänk att minoritetsstress handlar om, får jag vara lika mycket värd?
Precis.
Är jag lika mycket värd som andra?
Mm.
Eller får jag som använder rullstol ändå lov att acceptera att jag kan ju inte...
Förvänta mig att jag ska få komma in?
Nej, jag kan ju inte räkna med att folk ska se på mig som likvärdig.
Mm.
Och så kan man bara sätta in valfri diskrimineringsgrund egentligen.
Men verkligen. Och jag tänker också kopplat till min huvudnisch på psykoterapi som är den sexuella och reproduktiva hälsan, så ser man ju också mycket... Där diskuterade vi mycket när jag jobbade på sjukhus just där, men hur ser det ut med vårderbjudandet till personer oavsett vem man är?
Både vårderbjudandet och om vi
och vårdkvaliteten.
Och vårdkvaliteten. Mm. Vi kan också fundera över den internaliserade, om vi håller oss till internalisering, det finns ju två andra huvudstrategier. Men när det gäller internalisering, ja, nej, men det kan jag ju förstå att jag blev illa behandlad. För om jag nu går runt och ser ut på det här sättet, eller om jag rör mig i de här miljöerna, eller jag utsatte mig för de här riskerna. Om jag har internaliserat den här negativa självbilden och så kommer jag till exempel till vården och de säger, ja, men vad hade du på dig? Eller, ja, men svarade du på en sån inbjudan? Eller hade du gjort på det viset? Om jag då har internaliserat den här negativa självbilden kommer jag förmodligen att acceptera det och tänka att ja, nej, lite våldtäkt får man tåla.
Mm. Ja, precis. Och både då som kvinna. Och som
kvinna, som man, som trans, som olika sexuella utövare. Alltså jag tänker som vem som helst.
Ja, precis. Att internaliseringen kan vara i alla grupper.
Ja, verkligen.
Ja. Jag tänker på ett tillfälle när jag var och besökte vårdcentralen en gång i tiden. Och så fick de informationen via anamnesupptagningen att jag levde med en man. Jag var inte där alls i den kontexten. Men så frågade man sig, ska vi passa på att ta ett HIV-test ändå? Där man då tar för givet att man är som på ett visst sätt bara för att man råkar leva med en annan man. Det här gamla antagandet om att alla bögar skulle ha AIDS.
Precis. Och det är ju väldigt intressant om vi tänker minoritetsstress. Vad satte det igång i dig?
Mm.
Om du hade internaliserat en negativ självbild kring din homosexualitet så skulle du kanske direkt ha börjat ursäkta den här vårdpersonalen i ditt huvud och tänka att ja, nej, men det är klart att de har säkert träffat andra som och sådär. Och frågan är, vad händer med oss när vi börjar se på oss själva med de här negativa glasögonen?
Mm. Sen, nu vet vi att HIV-forskningen har gått så otroligt bra och allt sånt där. Och det, jag tror att frågan säkerligen var välmenad, men jag var där för att jag hade eventuell magkatarr. Så det var ju liksom något helt annat. Jag vet inte om jag använder rätt ordet rätt nu, men det blir någon sån här exotifiering då i det här fallet av homosexuella män som att man skulle vara något speciellt.
Jag tänker att det också blir en stigmatisering, att det blir liksom en idé om att alla homosexuella män bär på smitta och kan inte själva ta ansvar för den, och att det är det mest centrala. Det är ju ungefär som att de skulle ha tittat på dig och bara, jo, du har ju glasögon, ska vi göra en synundersökning? Så det blir jättemärkligt.
Det var en bra liknelse.
Ja. Ett väldigt märkligt förhållningssätt, och jag tänker att det också handlar om hur vi förhåller oss till det som avviker från normen.
Mm.
Att vi kan bli väldigt upptagna av den här avvikelsen. Ibland så är det nästan som att folk nästan tvångsmässigt får ur sig N-ordet för att de blir så stressade. Liksom.
Ja,
jag brukar berätta, jag har en vän som skulle gå och fika och så kommer hon fram och beställer en kanelbulle och den här servitrisen, hon blir så nästan kallsvett, och när hon väl ställer fram så ställer hon ju fram en chokladboll.
Ja.
För hon har tänkt hela tiden, inte. Och det säger ju också å andra sidan då någonting om hur dåliga vi är på att umgås med dem som hör till andra grupper än de vi själva hör till.
Mm.
Om det blir så tokigt att träffa en svart människa så att jag kan inte ens ta fram ett kaffebröd utan att jag åker fram en chokladboll.
Ja.
Om jag inte kan ta emot en patient som söker för magkatarr och får höra att han lever med en man och jag då inte kan låta bli att fråga om vi ska hivtesta. Mm. Alltså det säger någonting om att då blir den här annorlundaheten, den blir så framträdande för att det är så extremt ovanligt för mig.
Mm.
Och så finns det nog också en väldigt stark önskan att göra rätt.
Ja.
Att inte missa något, att inte ha inte behandlat det som någon kanske behöver få hjälp med.
Ja, verkligen. Jag lever ju någonstans i någon värld i alla fall att många inom vården och andra verksamheter också vill väl. Det är därför man liksom tar delvis stora lån för att kunna studera i många år och sen be sig ut i arbetslivet. Men att det blir just den här felriktningen stundtals.
Jag tycker det är spännande just eftersom du arbetar med frågor om sexualitet.
Mm.
Jag brukar ofta dra en parallell till det när det gäller frågor om hudfärg och etnisk bakgrund. För jag tänker att det är så här tabuämnen.
Ja.
Och när vi är ovana att prata om dem så är ju risken så stor att vi trampar i klaveret. Och då känns det som att det är lättare att inte prata om dem. Men om vi inte pratar om, om vi inte pratar sex och samlevnad med våra barn till exempel, så blir det jättejobbigt när vi ska börja ta det samtalet när barnet kommer hem och berättar att det ska bli förälder.
Ja.
Och är 13 år.
Ja.
Det hade varit lättare att ta det samtalet tidigare. Har vi däremot pratat om de här frågorna hela vägen, så är det inte så komplicerat.
Nej. Och jag tänker på samma sak kopplat till det som du inledde med också, det här med adoption och växa upp som ett, liksom ett vitt samhälle när man inte själv är vit. Att också så här benämna vad rasism faktiskt kan vara,
ja,
till exempel.
Verkligen.
Så att inte det kommer som en chock också.
Precis, och det var ju väldigt svårt för föräldrar på 70, 80, 90-talet fortfarande tyvärr. På samma sätt som vi inte hade någon tradition av att prata om frågor som rör sexualitet i Sverige.
Ja.
Så har vi, skulle jag fortfarande vilja hävda, otroligt dålig vana att prata frågor som rör rasism eller ras och etnicitet. Det gjordes ju en gång i tiden, men då var det raslära och hur vi håller den svenska, nordiska, ariska rasen ren. Och sen släppte vi tack och lov de strävandena, men i samma veva som vi började tänka att alla ska vara lika mycket värda och vi vill ha ett jämlikt samhälle, så var det som att det blev beröringsskräck.
Ja, och färgblindhet.
Och så skulle vi vara färgblinda. Ja. Och när vi är färgblinda, då ser vi inte färg. Och då ser vi inte heller de problem som fortfarande finns kvar kring färg.
Och det där pratade jag med min kompis och kollega Marco Vega om för några veckor sedan i podden också. Just det här med att...
Föredömligt bra poddavsnitt vill jag säga.
Tack så mycket. Ja. Kan du gå tillbaka och lyssna?
Ja, gör det.
Men just det här med att när man tänker sig att man... Nu är jag för sig så här fysiskt färgblind, men det är en annan del. Men att vill man inte se färg i det här avseendet, så missar man också ett stort förtryck som väldigt många upplever och är under.
Precis, det är lite samma som om jag säger så här: men gud, jag tänker inte på att du är homosexuell. Nej, det kanske jag då har privilegiet att inte göra eftersom jag lever heterosexuellt. Så behöver jag överhuvudtaget inte tänka speciellt mycket på min sexualitet på det sättet som någonting över- eller underordnat i samhället. Men om jag överhuvudtaget inte tänker på min väns homosexualitet, hur stor del av min väns värld har jag då ignorerat?
Ja.
Hur mycket förstår jag min vän?
Precis.
Det kan väl vara strunt samma om det är mitt affärsbiträde. Det spelar mig ingen roll och spelar inte mitt affärsbiträde någon roll heller. Men om det är min klient i terapirummet till exempel. Och jag sitter och säger så här: nej, men vet du, det tänker inte jag på att du är homosexuell. Det kommer bli en jättekonstig terapi. Men jag har haft terapeuter som har låtsats som att hudfärgen inte finns där. De har inte gått hos så länge.
Nej, jag tänker säga det. Min första gången jag gick i terapi så gick jag för att jag hade en väldigt stark barnlängtan. Och hon tog för givet då att ja, men då måste du bero på att du är trans. Och då tänkte jag, precis, ungefär så jag reagerade också. Jag bara, jag förstår inte kopplingen. Om du är född man och tänker att du vill ha barn så starkt, så måste du ju tänka att du är kvinna. Nej, det gör jag inte. Jag är en man som vill ha barn. Och då blir det också den här konstiga delen kring hur man tolkar och också då är väldigt hårt freudianskt.
Nu är vi ju inne på ett jättespännande spår som jag tänker handlar om, alltså vilken terapeut kan jag samtala med?
Precis.
Som jag tänker har jättestor betydelse, speciellt för oss som på olika sätt avviker från normen. Vi vet ju inte på vilka sätt den terapeut vi träffar avviker från normen eller inte. Och egentligen är det helt irrelevant. Men det som blir intressant är ju, hur förhåller sig min terapeut till frågor om normativitet och avvikelser, likheter och över- och underordning. Och där tänker jag, eftersom jag tycker att vi pratar alldeles för lite om de här frågorna på i alla fall de flesta psykologutbildningar och psykoterapeututbildningar i Sverige. Jag ser fram emot att höra om alla undantag. Jag har inte hört om så många än så länge.
Nej.
Och framförallt har vi inte gjort det tidigare, vilket gör att de terapeuter som finns tillgängliga idag, där är det otroligt olika. Det är väldigt liksom beroende på vad de har för personliga värderingar.
Verkligen.
Och en del har personliga värderingar och kanske också egna erfarenheter. Men framförallt värderingar som har gjort att de har skaffat sig kunskap. Och intresserar sig för olikheter och jämlikheter. Och då funkar i allmänhet ganska bra.
Mm.
Men när vi träffar terapeuter som inte har gjort det,
precis,
så tror jag nästan jag vill råda att söka vidare efter en annan.
Ja, men hitta en terapeut som passar en. Det är ungefär som att testa byxor, brukar jag slarvigt säga. Att det finns inga byxor som passar alla, utan man måste ibland prova runt sig, så säger man inte. Man behöver pröva sig fram kring när klickar det liksom.
Ja, och det är ganska jobbigt att pröva byxor också.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, så det var en bra jämförelse.
Ja.
För det, jag brukar säga, rusta dig med tålamod. Vilket vi oftast inte har när vi mår dåligt. Så jag brukar också rekommendera gärna terapi när du inte mår för dåligt.
Verkligen. Men jag kan slänga in ett litet litteraturtips här, som var en bok som vi hade på mitt psykoterapeututbildning, som är skriven av Malin Fors, som heter Makt och privilegier i psykoterapi.
Mm.
Jag länkar den också till avsnittet, så får ni den snabbt. Ifall ni är terapeuter så kan ni absolut läsa den.
Mycket
för den boken skakade om mig.
Det är inte en bok som ger 1000 svar, utan den ställer 1000 frågor på ett sätt som jag tror att vi har stor användning för i våra terapirum.
Det är övertygad. Man kan ju tänka sig nu, varför pratar vi om minoritetsstress också kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa? Men jag tänker att de hör tätt på varandra. Och det är därför jag också bjöd in dig, även fast sexologi är inte din huvudnisch. Men när man kollar på studier, för jag är ju en tvättäkta forskningstönt. Jag älskar ju att kolla på studier. Men det man kan se är ju att lider man av minoritetsstress, nu så precis som du var inne på, så använder ju det begreppet många gånger på just HBTQ+-personer. Alltså homo-, bisexuella, transpersoner och queera människor. Så ser man ju att det finns en högre risk att man exempelvis dricker mer alkohol som ett sätt att liksom fly från den liksom själsliga smärtan som det kan hända. Och vi vet ju att en lagom nivå av alkohol sänker ju också den biologiska stressen. Så det är ju egentligen smart på kort sikt. Inte lika bra på lång sikt. Och det som också händer när man dricker mycket alkohol är att man gärna också tummar lite mer på sina ramar kopplat till sexualitet. Man gör saker under rus som man annars kanske inte skulle ha velat göra. Att man liksom utsätter sig för en risk i de avseendena också. Och det tänker jag verkligen hör ihop och är bra kunskap att ha.
Verkligen. Överhuvudtaget att uppleva att en blir kränkt, diskriminerad utifrån minoritetsposition ökar ju risken för psykisk ohälsa.
Precis så.
Både ångestsjukdomar, depressionssjukdomar och sånt, precis som du var inne på, beroende, olika beroende.
Och alla de där tillstånden som du beskriver nu, inte de bästa ingredienserna för att må bra sexuellt kanske.
Verkligen inte.
Eller inte kanske, punkt.
Nej, och jag tänker att det påverkar också med vilka glasögon vi går in i relationer. Med vems ögon tittar jag i det intima mötet? Tittar jag med mina egna ögon och möter någon annan?
Ja.
Eller försöker jag vara i de andras huvuden? För jag tänker att det är mycket det minoritetsstress är. Jag oroar mig för att bli sedd som mindre värd av andra. Och så börjar jag försöka relatera till det. Vi var inne på att jag kan internalisera och tänka att jag är sån. Jag kan också välja att försöka anpassa mig.
Mm.
Och då försöka vara så normativ som möjligt. Tona upp allt som är normativt i min personlighet eller identitet. Och så tonar jag ner och försöker dölja och ta bort det som är annorlunda avvikande. Det säger sig självt att ska vi in i liksom intima möten, men ska hålla delar av oss själva borta från mötet. Det blir ju stökigt.
Verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det blir väldigt stökigt. Och den andra, vem får den lära känna? Vem möter den? Mm. Hur ska jag kunna ta plats? Och hur ska jag kunna tycka om hela mig om jag bara presenterar delar av mig?
Precis.
Och det tredje förhållningssättet som vi också kan hamna i, det är att vi blir hypervaksamma. Jätteuppmärksamma. Vi har upptäckt och förstått att jag kan bli sedd ner på utav majoritetspersoner eller utav samhället. Jag vill inte bli det. Mm. Jag vill bli sedd som likvärdig och jag vill stå upp för mig själv. Men det gör att jag är supervaksam och jag kanske hela tiden letar efter tecken och signaler på att
precis.
Den andra vill mig illa eller ser inte ja. Mig eller tycker att jag är mindre värd.
Och jag tänker att jag har träffat många också på sjukhuset men också nu på min egna mottagning att man tänker sig att det kan komma att bli så. Sen behöver inte realiteten alltid vara så.
Exakt, så här kan vi verkligen hamna i konflikter ja. Där jag tror att någon menar något precis illa, så. Den andra menar inget illa. Mm. Då har jag ju blivit lite åt det paranoida hållet. Mm. Det kan också vara så att den andra inte menar något illa men gör någonting som faktiskt är illa. Du var inne på exotifiering tidigare till exempel. Ja, men jag vet inte, jag tänder bara på såna här och såna här personer. Yeah. Kan ju sätta igång hur mycket minoritetsstress som helst. Vad betyder det? Vad står det för? Vad är det du tänder på? Är det att trycka ner mig? Är det att höja? Vad är det här? Mm. Vad står det för? Och här får vi ju, som ofta med sexualitet naturligtvis, här får vi ju liksom ett sammelsurium utav vad händer i samhället, vad har hänt i mina tidigare relationer, vad har hänt i tidigare grupper, nuvarande grupp jag befinner mig i, vad händer i min familj, i min uppväxtfamilj och vad händer inom mig? Alltså vi får hela paketet.
Alltihop.
Så ska vi försöka få ihop det där under täcket.
Ja, precis. Och jag tänker också i en parrelation, ifall det är en person som har erfarenhet eller är nutid med minoritetsstress så påverkar ju också relationen i sin tur. Just, ja, men jag tyckte du sa det så bra också, den här totala vaksamheten till exempel. Och så är det en ny relation som då gör att det är svårt att fördjupa det för man är alltid på tå någonstans och vågar kanske inte alltid heller släppa in.
Precis, för minoritetsstress är ju också någonting som alltid aktiveras, eller det aktiveras som mest när vi befinner oss i bedömningssituationer. Att befinna sig i dejtingfas. Mm. Det är som bäddat för minoritetsstress.
Ja, det blir som att kliva omkring på ett minfält, att när händer det?
Ja, precis. Det är väl också att kliva omkring i ett bubbel av förhoppningar. Tänk om jag kan bli sedd för den jag är. Ja. Tänk om jag kan få vara här med hela mig. Mm. Med mina individuella önskningar, begär, min egen längtan. Tänk om det är möjligt i det här sammanhanget att bli sedd utifrån det och inte utifrån de stereotypa, negativa föreställningar och fördomar som samhället har klistrat i pannan på mig.
Ja, det är ju ett rejält stressproblem, tänker jag. Och vad händer när vi blir stressade i kroppen? Jo, axlarna åker upp och vi blir jättespända och jag brukar lite också halvslarvigt säga att är man spänd upp i axlarna så är man stor risk också väldigt spänd i bäckenet.
Ja, men jag tänkte just det, man knyter ihop benen.
Ja, till exempel. Mm. Och då blir det ju också högre risk för olika typer av smärtproblematik också genitalt, men också erektionsvikt, tänker jag. Att om det blir spänd, ja, men då får ju inte liksom vare sig lust eller kåthet någon plats i kroppen heller.
Slidkramp.
Ja, precis. Vaginism eller vulvodoni eller någon form av det, absolut. Och det har man ju mött mer än en som just beskriver. Jag tänker spontant på en person som jag hade som också led väldigt mycket av just olika typer av kramper i underlivet.
Ja.
På grund av att hon upplevde sig otroligt just exotifierad. När ska ni liksom älska mig som person och inte för att jag råkar födas med den här hudfärgen?
Precis, då är vi tillbaka på de här avsikterna och intentionerna och effekterna.
Verkligen.
De här som gladeligen säger till någon i sänghalmen, oh, du är så exotisk, eller jag har alltid velat ligga med ett och tänker sig att de ger världens komplimang.
Precis.
Och så blir det ökentort.
Ja, snabbt. Och att det också förstås leder till inte bara stressreaktioner utan mycket annan form av ohälsa och inte exkludering och allt vad
det innebär. Precis, och det är spännande att den där, en sån situation i en intim dating-situation till exempel. Mm. Även om det, den dejten ledde inte så mycket längre. Men då plötsligt så finns den erfarenheten med i paketet av erfarenheter. Det kommer att påverka nästa gång den här personen ska dejta.
Mm.
Men det kanske påverkar redan när den kliver på bussen nästa gång.
Precis.
Nästa gång någon bara ger en blick. Hur uppfattar de här personerna mig?
Mm.
Vad betyder det här?
Och så blir det liksom...
Och så växer det, precis. Och så kanske jag blir lite mer vaksam då. Eller så tänker jag så här, jag måste verkligen tona ner mitt afrikanska. Mm. Det är nog bäst att jag går och köper lite svenska märkeskläder.
Precis.
Så att det syns hur svenska är.
Ja.
Eller jag tänker förstärka. Och jag tänker förstärka jättemycket. Jag tänker inte vara svensk en dag till.
Mm.
Eller om jag internaliserar då, det stämmer ju, sådana som jag,
ja.
Vi är ju lite exotiska.
Ja,
jag ska försöka förstärka det här exotiska och söka upp personer som uppskattar det här exotiskt.
Ja, och jag tänker att det också finns då ett sätt att man både internaliserar det i sin person kanske, men också internaliserar det i sin sexuella identitet. Att här ska jag vara djurisk.
Ja, men
bara
precis,
för att det
här skulle jag vilja höra dig utveckla lite. Vad tänker du kring det då, när vi vill äga utanförskapet så att säga. Jag tänker, klassiskt homosexuella män som fick liksom äga att vara bögar. Eller kvinnor som upplever att de sexualiseras till att vara undergivna, sen kanske vill ha lite så här rolllekar som undergivna. Hur kan vi tänka där?
Jo, men just den där andra scenariot som du målade upp, jag vet inte hur många, nu närmar det säkert upp till hundratalen av kvinnor som kommer till mig och liksom själva identifierar sig verkligen som feminister och kämpar för liksom jämlikhet och sin egen rätt att få bestämma, att man inte ska vara undergiven, men så har de ett tändningsmål mönster att de går så otroligt mycket igång på just att vara en undergiven position.
Ja.
Och jag menar, det korta svaret är ju så här, men sexualiteten är inte alltid politiskt korrekt.
Nej.
Och att det inte alltid går hand i hand med kanske liksom de rationella idealen jämfört med liksom emotionella sexualiteten kanske. Ja. Nu förenklar jag lite så. Men tänker att de två går att samverka, men att det finns den här medvetenheten och precis som du är inne på också, intentionen någonstans, att vet jag vad jag gör och varför?
Ja.
Så blir det enklare.
Ja, men och det, precis. För då tänker jag att visst borde det gå att översätta då till andra minoritetspositioner.
Det tycker jag.
Om jag vet att jag leker med idén om mig själv som en svart machoman med liksom supersexualitet.
Ja.
Är vi överens om det? Mm. Och du är min vita kvinna, eller du är min svarta kvinna, eller vad det nu är.
Ja.
Eller man, eller vad, liksom, vad vi än går in i för liksom, rollidé.
Mm.
För jag tänker att det är någonting som händer när den över- och underordningen finns så tydligt uttalad i samhället.
Ja.
Att hur kan vi vara i det utan att känna oss smutsiga efteråt?
Och det menar jag med att det blir lite förenkling. För det är klart att liksom allt det, ja nu är mina ord, men de här liksom smutsiga idealen som vi också har kopplat till det som vi pratar om nu.
Ja.
När det kommer in i sovrummet så är det klart att det också kan påverka oss plus och minus. Men att om man har den här medvetenheten så tänker jag att det är ett plus.
Ja.
Men det kan ju fortfarande leda till att man efteråt får
kanske något litet obehag i sig. Bara, gud, nu gick jag in i den här rollen som jag ju försöker motverka andra delar av mitt liv. Men jag menar, sexlivet, det är ju så här lite vanskligt också, bara titeln på min podcast. Hur är det med sexlivet? För det är inte som att det är en helt separat del från övriga livet liksom. Men att det finns också en transparens i att de här olika delarna samspelar, men behöver inte vara liksom kausala med varandra.
Och då tänker jag på något som jag lyssnade på i din podd tidigare. Så har du vid ett par tillfällen nämnt före, under, efter. Som jag tyckte var så finurligt. Mm. Så tänkte jag att det kanske är så vi också kan tänka kring minoritetsstress i sänghalmen.
Alltså före sexet, under tiden man har sex och efteråt.
Mm. Mm.
Jo, men det är absolut.
Att går det här att prata om, eller går det här att vara medveten kring.
Ja, det tror ju jag. Låter det ju väldigt enkelt. Så bara prata så blir allting lätt. Både du och jag vet ju att folk tycker ofta att det kan vara lite svårt att prata om.
Supersvårt.
Men jag brukar lite slarvigt då och också lite förenklat säga så här, ja visst, jobbigt. Men det är det liksom en legitim ursäkt för att inte sen prata. Mm. För då går man nog bara tyst. Och tystnad är ju en förtryckandets bästa kompis någonstans. Att om vi inte vågar dra fram det och prata om det så kanske vi inte kommer så långt.
För det är väl det jag tänker så här. Vi vill ju inte förstärka de här negativa idéerna som finns i samhället. Mm. Jag tänker att det är då det kan kännas smutsigt. Precis. Eller oskönt eller liksom kränkande till och med. Medan om vi är överens om förutsättningarna, eller gud vad konstigt, jag har det här tändningsmönstret, det stämmer inte med någonting. Att det får finnas med där.
Mm. Mm.
Då kanske vi hamnar någon annanstans.
Ja, och jag menar, det finns precis som du också säger, att man kan ju också ta till sig och äga det. Jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag har många år liksom försökt att motarbeta min femininitet någonstans. För då kommer det synas så tydligt att jag är bög. Och sen efter då några års terapi och bara såhär, nej men varför då? Sen har jag ju fått jobba med att ändå sitta rakryggad fast jag sitter med benen i kors. Fast jag har den röst jag har, inte var tyst. Att liksom, att jag också ibland fladdrar med fingrarna på ett liksom klassiskt feminint vis. Ja, men det är ju en del av mig.
Jag tänker att det är samma som jag pratar mycket om också i det där sommarpratet. Liksom hur jag aktar mig för att vara det minsta lilla dugg afrikansk. Och det jag idag snarare känner så här, hjälp vad mycket jag har gått miste om. Vad sorgligt att ingen sa, men det är klart du ska få lära dig amarinja. Det finns väldigt många människor som jag skulle vilja kunna kommunicera med idag, som jag inte kan kommunicera med idag. Mm. Det finns väldigt många koder och sammanhang som jag har gått miste om. Jag tänker att det också är delar av mig själv som jag inte har haft tillgång till. Mm. Ska jag vara intim med någon och hela tiden tänka att jag är vit? Blir ju per definition knäppt. Jag tänker att det är lite samma sak med dig.
Mm.
Vad händer i en nära relation om du ska sitta och kontrollera ditt kroppsspråk hela tiden?
Precis.
Det är jätteknepigt.
Ja, det är ett gott exempel, eller det är ett gott men sorgligt exempel också på det här, när man inte sen fördjupar relationer, för man är så otroligt upptagen av att presentera någon typ av fasad.
Precis, så det där är verkligen att vara det där anpassade fältet utav förhållningssätt till minoritetsstress.
För det leder oss ju också till fler studier på det här med minoritetsstress, att man också gärna förskjuter fokuset. Ifall jag då skulle, nu är det här baserat på en sann historia, men vi kan ta mig som ett exempel, om det skulle vara så att om jag skulle vara medveten om min femininitet, men jag skulle vilja att andra i min omgivning skulle fokusera på något annat, så skulle jag ju då exempelvis kanske kunna börja slåss i klassrummet när jag gick i grundskolan.
Just det.
Eller börja kalla vuxna i min närhet för fula saker, eller liksom börja göra dumheter för att flytta fokuset från min feminitet till någonting annat. Och det ser man ju också väldigt ofta med de som har minoritetsstress, att man just försöker göra någonting för att distrahera. Och det ser man, och jag läste någon brittisk studie för några år sedan när jag jobbade mycket med sexuella övergrepp. Men att det också finns de som har minoritetsstress kanske då gärna agerar ut. Det är inte ett kausalt samband, alltså ett direkt samband. Har man minoritetsstress så är det inte så att man brukar mer våld. Men det finns för vissa grupper just ett samband, att då är det liksom lättare att agera ut för att inte själv bli attackerad.
Ja, precis. Och där tror jag att det också är, det är dels att jag försöker lägga ut och distrahera och plocka bort fokus från min upplevda svaghet. Mm. Men det är ju naturligtvis också en frustration av att det som är jag inte blir accepterat och respekterat i samhället och inte ses som likvärdigt. Men minoritetsstress är det ju så att det är ju någonting som finns med oss hela livet i alla sammanhang och alla situationer. Och en stress som ligger utöver det som majoritetsbefolkningen upplever. Det här kan ju börja redan i förskolan. Att vissa barn blir tillsagda oftare. Vissa barn är med om att deras negativa beteenden ständigt förklaras med deras annorlunda. Men du vet att hon är ju sån och sån, eller han är ju sån och sån. Vare sig det har med det att göra eller inte.
Mm.
Och jag brukar också ofta prata om att jag tycker det är så viktigt att vi funderar över så här, vilka är mina minoritetspositioner? För de allra flesta av oss har sidor som avviker från majoriteten.
Mm.
Och ju fortare vi kan liksom känna igen det, känna igen den här känslan av att när jag kommer in i den här typen av sammanhang, då känns det som att nu är det nog bara jag här som har den här egenskapen eller den här erfarenheten, som har haft föräldrar som har supit eller som lever med stomi eller vad det nu är för någonting.
Precis.
Ju lättare vi har att dra oss till minnes den känslan, desto lättare blir det för oss att också förstå hur det kan vara för den som har en minoritetsmarkör som är väldigt synlig, som gör att det här är närvarande hela tiden.
Mm. Och vad händer liksom med oss när vi går med den pressen, stressen hela tiden? Vi blir ju oftast sjuka, för det är det stress gör med oss under längre period.
Ja, tyvärr. Och det, i amerikansk litteratur pratar man om weathering, en sorts nednötning av den fysiska och psykiska hälsan. För det finns också en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och så vidare.
Och vi blir också mer infektionskänsliga eftersom stress gör det med oss i kroppen också.
Ja.
Jag tycker ju mycket ligger i just det att försöka se vad som liksom är jag och vad som är samhället någonstans. Nu är inte det enkel lösning, utan det kan också ta ganska lång tid att nå den insikten.
Jag tycker att ett bra sätt för att göra det lättare att få korn på är att försöka hitta andra som delar erfarenheter med en själv.
Verkligen.
Jag tycker det har varit jättevärdefullt att ha jag har liksom några sådana personer som också är adopterade från Etiopien, som jag kan vända mig till och säga, jag var med om det här. Och jag kände så här, och jag tänker att det måste vara för att... Ibland så säger de så här, fast Hanna, det där ligger nog mera på ditt Hanna-konto.
Ja, ja, precis vad som
jag som tyckte det var så skönt att jag kunde förklara bort det här nu med att jag är så adopterad.
Men
kanske det inte var så ibland.
Ja.
Men många andra gånger så kan de säga så här, jag vet precis, jag råkade ut för något liknande häromdagen. Och då, när vi har den där typen av gemenskap och så, i de sammanhangen, där kan vi ju bekräfta varandra, erkänna varandras erfarenheter, validera. Men vi kan också tillsammans tänka kring, hur skulle jag vilja hantera det här?
Precis.
Och hitta liksom andra vägar framåt. Så det är en av de bästa saker vi kan göra, tycker jag, för att motverka vår egen minoritetsstress.
Man är inte ensam.
Nej.
Hanna, tusen tack att du kom hit.
Tack så jättemycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Kommer en lyssnarfråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Vi är mitt i småbarnsåren, har varit ihop i drygt 10 år. Som jag kände mig själv är jag en mycket sexuell och pepp kvinna. Men nu känner jag kryp i kroppen bara av att han rör mig. Jag har insett att jag inte längre tolkar hans närhet som kärleksfull utan kravfylld. Istället för att kramen och kyssen på halsen känns han älskar mig, säger en han vill ha sex. Jag känner mig älskad. Jag vet att vi har en bra relation. Men sexet sitter så långt inne. Jag tvingar mig några gånger per månad och oftast är det helt okej, slentrian. Men starten tar emot, som om hela mitt väsen skriker nej. Jag har ju behov. Jag kan tända på tanken på honom när han inte ens är i samma rum. Men när det väl är dags att ligga så känner jag mig obekväm, generad, ansträngd och tvingad. Nu testar vi att säga 06 bara mys i några veckor. Det är mys, men jag stelnar fortfarande till så fort han rör mig och min kropp reagerar med jaha, det är dags att ligga panik. Trots att vi är överens om att vi inte ska knuffa det dit än. Gör vi fel blir det värre av att låta bli.
Hej och tusen tack för din fråga. Det du beskriver, det är ju faktiskt någonting jag möter i mitt terapirum faktiskt på veckobasis. Att man har en önskan om att vara nära, men när man väl kommer nära så kommer de här känslorna som inte är helt lustfyllda. Det menar jag inte med att göra dig mindre unik i din upplevelse, men att meddela att du är inte ensam. Känslan av att vilja men att kroppen säger nej är supervanligt. Och framförallt vill jag nog våga mig på en gissning utan att ha en studie att referera till i småbarnsåldern. Jag tycker att er plan med att göra det här 06 bara mys låter sunt och bra. Jag brukar rekommendera så kallade penetrationspauser. Alltså att ni får göra vad ni vill med era kön eller något annat. Ska inte in i varandra. Utan att här är det just myset och andra typ av beröring som ska vara i fokus. Och jag blir också glad av att höra att ni säger just att ni ska göra så här i några veckor. För det är precis det man ska göra. Eller ska. Ni behöver inte göra någonting. Men om ni vill jobba med det så är det här en bra strategi att ta till så här inledningsvis. Att jag säger att det är bra att göra så i några veckor, det är ju för att på något sätt din reaktion på nej, panik, ta inte i mig, reaktionen ska lägga sig. Att ni får samla på er bra erfarenheter av den här typen av intimitet. Det är det som någonstans är nyckeln. Ifall det har varit en längre period med att sex förknippas med prestation, krav och olust så behöver man ersätta de erfarenheterna med positiva erfarenheter av lust, beröring och intimitet. Varför jag använder begreppet penetrationspaus, det är just för att den typen av sexualpraktik får pausa. För det är vanligt förekommande just att det är den typen av sexualpraktik som skapar den här pressen och kravfylldheten. Med de ökade positiva erfarenheterna så kommer ni också känna er mer lustfyllda till annat. Men jag vill lägga till en liten passus här. Är det så att den här känslan av ja, dags att ligga, panikkänslan, fortskrider gång på gång på gång på gång, så kan det finnas en poäng att bjuda in en tredje part att prata om det. Jag menar inte en tredje part i form av en trekant, om det inte är det som lockar. Jag tänker snarare en tredje part i form av en familjerådgivare, en sexolog eller en psykoterapeut, för att just diskutera vad är det för känslor som finns här bakom. Jag tycker mig ändå se i ditt sätt att formulera dig på att du har en lust till din partner och det är positivt. Jag brukar prata om, har du en vilja att vilja ha sex? Alltså själva steget innan viljan till att ligga. Vill man vilja ha sex? Svarar man ja på den frågan så finns det hur mycket potential som möjligt. Men jag tycker att ni är helt rätt ute. Fortsätt med myset. Fortsätt med verbal och fysisk bekräftelse. Klappa på varann, pussa på varann, krama varann och säg vad ni känner inför varann. Så tror jag att det här på sikt kommer bli kalasbra. Men var inte annars rädd att ta till hjälp. Ta hand om er. Oh, jag vill vara Hanna. Ja, Hanna Wallensten, vilken person. Henne skulle jag kunna sitta och prata med i timmar om diverse saker. Hoppas få träffa henne igen. Det var allt för den här veckan med podcasten Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald, i samarbete med Acast. Det har varit en spännande vecka och jag ser fram emot att få sällskap av er även nästa vecka på vårt vidare sexologsafari tillsammans. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.